a play. Sly Stone blev 82 år gammal. P1 Kultur är slut för idag. Imorgon är vi inte tillbaka, utan då får du reda på vilka som blir årets värdar i sommar i P1. Producent idag var Karin Arpsjö. Tekniker var Christian Jangengård. Och jag heter Salman Bakhtiari. Tack för att du har lyssnat.
P1-dokumentär.
Oh my god, det var skjutning. Folk gråter. Oh my god, jag skjutning.
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
Här i P1 får vi nu nyheter. Klockan är 8.
Ytterligare en person har nu avlidit efter skolskjutningen i österrikiska Graz tidigare idag. Sammanlagt sköts 10 personer ihjäl. Den misstänkte gärningsmannen tog sitt liv i samband med attentatet som skakat Österrike.
Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes. Der Amoklauf an einer Schule hier in Graz, dem Burg Dreischützengasse, ist eine nationale Tragödie.
Ja, en tydligt berörd österrikisk förbundskansler Christian Stocker sa på plats i Graz att attentatet på en skola i stan var en svart dag i Österrikes historia och en nationell tragedi. Attentatet genomfördes vid 10-tiden på tisdagsförmiddagen när en 21-årig tidigare elev på skolan tog sig in i 2 klassrum i skolbyggnaden och sköt vilt omkring sig med 2 vapen. Polisen ryckte snabbt ut i skolan som ligger i de centrala delarna av Graz och hade enligt egen uppgift kontroll på situationen efter drygt en kvart. Men efter att ha genomfört sin dödliga attack tog den misstänkte gärningsmannen sitt liv inne på en toalett i skolbyggnaden. Ytterligare 12 personer skadades och fördes till sjukhus. 2 av dem fick livshotande skador och 1 av de 2 avled under tisdagskvällen. Den 21-årige misstänkte gärningsmannen kommer enligt polisen från Graz-området och han hade enligt polisen licens för de 2 vapnen, bland annat en pistol som han använde vid attentatet. Daniel Alling, Berlin.
Regeringen ska få ökad makt vid allvarliga kriser i fredstid, som till exempel naturkatastrofer, terroristattacker eller pandemier. Detta enligt ett förslag om ändringar i grundlagen som regeringen lämnat till riksdagen idag. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet stödjer förslaget, som innebär att en regering i ett allvarligt krisläge ska kunna fatta beslut som normalt sett skulle ha tagits av riksdagen. Riksdagens beslut ska i efterhand prövas av riksdagen. EU planerar att införa nya sanktioner mot Ryssland, det uppger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Det skulle bli det 18:e sanktionspaketet i ordningen och rikta in sig på den ryska energi- och banksektorn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har haft stor möte efter de senaste dagarnas överbelastningsattacker mot SVT, rapporterar Dagens Nyheter. Kanalen hade i söndags kväll och igår förmiddag problem med sin app och sajt. Störningarna beskrivs av SVT som en samlad överbelastningsattack mot public service-bolaget. Liknande attacker har även drabbat bland annat riksdagens och Arbetsförmedlingens webbplatser idag. Men orsakerna är inte klarlagda. Det var Ekots nyheter klockan 8 i studion, Simon Karlsson.
P1, Sveriges Radio.
Hur klarar man ekonomin om man har en tuff arbetssituation med till exempel otrygga anställningar eller om man är arbetslös? Vi får tips strax när vi sänder Ekonomiakuten. Men först ett tips om en serie som vi just dragit igång i P1.
Min kompis, han brukar köpa snabbmat. Det tar han på delbetalning. Han bara beställer maten och så trycker han klarna, sen får han en faktura.
Svenskarna är ett av de mest belånade folken i världen.
Och aldrig tidigare har så många skulder gått till kronofogden.
Jag har ju en kompis som handlar väldigt mycket och hon var ju liksom ganska nära på till och med hamna hos kronofogden liksom, för att hon inte riktigt hade råd att betala av det då. Men typ parfymer, kläder, smink, ja, skor.
I den här serien undersöker vi vilka vinnarna och förlorarna är i skuldsamhället.
Den var liksom delbetalning på ett halvår eller något sånt. Bara standard. Varför ska jag göra det? Det var faktiskt någonting som bara kändes jätteskevt, att lån ska vara liksom så här standardvalet.
Vi sänder Skuldsamhället måndagsförmiddagar i P1. Första avsnittet ligger ute i Sveriges Radio Play.
Det stormar kring ekonomin i världen och det är något som påverkar oss alla. De som märker av den tuffa konjunkturen allra mest är de som blivit av med jobbet. Och den gruppen har blivit större de senaste åren. Så man nyss blivit arbetslös eller har en otrygg anställning, hur fixar man då sin ekonomi? Det ska vi prata om idag. Med mig har jag Johan Alfonsson, forskare i sociologi vid Högskolan i Halmstad. Hej!
Hej, hej.
Och du är med på länk från Göteborg, ska jag säga. Och så har vi i studion Gunnar Harrius, ekonomijournalist på Dagens Industri. Hej!
Hej, hej.
Själv heter Maja Åström, det här är Ekonomiakuten. Vi har en hög arbetslöshet nu. Den är uppe på nästan 9% enligt statistikmyndigheten SCB. Något som skulle ha gett stora rubriker på 90-talet när jag var ung, men nu inte ens hamnar på löpsedlarna. Vad säger ni om den här siffran? Vad säger du, Gunnar?
Nej, men jag håller med. Det är ju nästan ett mysterium varför det inte pratas mer om att vi har så hög arbetslöshet som vi faktiskt har. Alltså, särskilt när det är så, som jag antar att vi kommer prata om ganska mycket idag, att det är inte bara så att det där är någonting som drabbar exakt de där personerna, eller att det är så att man bara går utan ett jobb och en inkomst, så att säga, utan det är någonting som påverkar hela ens liv och leverne och även ens omgivning.
Johan, om man sätter den här siffran i historiskt perspektiv, vad säger du om det?
Ja, det är historiskt mycket höga siffror nu. Det är de här under de stora ekonomiska kriserna som det har varit på den här nivån. Man tänker 90-talskrisen som du var inne på tidigare här, och finanskrisen 2008 och 2009 under pandemin också då. Så det är exceptionellt höga siffror på arbetslösheten. Och det är också i en internationell jämförelse så ligger Sverige också väldigt högt. Vi har tredje högst arbetslöshet i Europa just nu. Så att, det sticker ut, detta, det gör det.
Sett till ett antal personer då, så är det 150 000 fler som är arbetslösa idag än för 2 år sedan. Vad vet vi om de här personerna, deras situation, Johan?
Ja, det man kan säga är att en stor del av dem, ungefär 2/3, har ju lägre utbildning eller som högst då gymnasieutbildning. Men även den här gruppen med högre utbildning, men eftergymnasial utbildning, har ökat nu under den senaste tiden. Man kan också säga att det är fler yngre än äldre som är arbetslösa, och det är fler utrikesfödda än inrikesfödda. Och sen är det ungefär 1/3 av de arbetslösa är långtidsarbetslösa, vilket är personer som inte haft ett arbete på de senaste 6 månaderna då. Och denna grupp har också ökat mycket. Och här är lite andra grupper som riskerar att bli långtidsarbetslösa. Här är det istället för yngre de äldre. Och sen är det utrikesfödda kvinnor med låg utbildning. De har också ökat mycket.
Kan pandemin ha spelat in i de här siffrorna?
Det kan den.
Att vi ser fortfarande
efterverkningarna från pandemin, exakt, kan man verkligen se här. Mm. Ja, nej, men det är, alltså man kan se att det är till exempel de här utrikesfödda kvinnor med låg utbildning. De har arbetat mycket i privat tjänstesektor med tillfälliga anställningar. Och det är de här jobben har försvunnit mycket i samband med pandemin och efter pandemin. Så här finns en förklaring som man kan spå tillbaka till den.
Men jag tänker mig att de som blivit av med jobbet nyligen ändå har större chans att få ett jobb än de som varit arbetslösa länge. Håller du med mig?
Ja, men så är det i regel. Att chansen att få ett arbete minskar ju desto längre man är arbetslös. De som trots allt får ett arbete, då går ju majoriteten till tillfälliga anställningar också.
Sen är det ju så att Alla som jobbar inte alltid har så trygga förutsättningar. Vikariat, projekt och andra typer av tidsbegränsade anställningar. Är det kan hända något som du har stött på under dina år i journalistbranschen, Gunnar?
Alltså jag tror att jag kanske är den journalist i Sverige som haft minst antal otrygga anställningar som journalist.
Vi andra kommer att straffa dig.
Nej, exakt. Men innan jag blev journalist så hade jag en hel myriad av vikariat och timanställningar och projektanställningar och den typen av saker. Och jag har tidigare sagt i det här programmet att det ger ett otroligt lugn av att ha, det räcker att ha liksom 10 000 kronor på ett bankkonto någonstans, så kan man känna ett visst lugn. Och jag tror att jag brukar tänka på det, så att det är verkligen en effekt av ganska många år då jag verkligen inte hade 10 000 kronor på ett konto någonstans. Mm. Och det ger ju en otrolig stress att inte veta var ens nästa inkomst ska komma ifrån. Alltså, men så här klassiska saker som att gå till tandläkaren blir en otrolig stress, eller att bli sjuk är en otrolig stress för att man inte har sjukersättning och den typen av saker. Mm. Det är ju faktiskt otroligt jobbigt att leva under de här omständigheterna.
Johan, hur påverkar det folk att ha de här otrygga anställningarna?
Ja, jag tycker Gunnar är inne på centrala aspekter här av det. Så att det kan skapa en ständigt gnagande ekonomisk oro om hur man ska handskas med. Om till exempel oförutsägbara utgifter dyker upp och så. För det blir ofta en ekonomisk utsatt situation som man hamnar i. Och det här beror ju också på att man kan få få timmar. Att du inte får så många arbetstimmar och det leder till att du får en sämre eller lägre inkomst då istället.
Och jag tänker själv, under en period här har det varit väldigt lite jobb och just nu är det väldigt mycket jobb, och då jobbar man liksom nästan ihjäl sig dygnet runt, och den där tiden, för att man, det är ju den stressen också som
ligger. Ja, men exakt, man känner ju också, jag kommer när jag jobbade på restaurang, då fick vi veckoschema varje söndag, fick man veckoschema hur många timmar man skulle få jobba, och det var ju en, man kände, man fick en klump i magen när det var för få timmar man fick en vecka, och man fick en klump i magen när det var för många timmar, för man var tvungen att ta dem också. Och det tråkiga är ju att det egentligen inte finns några strategier för att hantera det här, förutom att sluta ha det ekonomiskt utsatt. Alltså, och den här ovissheten vi pratar om och med oförutsägbara utgifter, den typen av utgifter, alltså tandläkare, sjuk och så, så det som man gör tyvärr är ju ganska mycket så här, eller jag gjorde i alla fall så här, ja, man gick inte till tandläkaren. Jag tror inte jag gick till tandläkaren på 10 år. Nej. För att jag var rädd för att
vad det skulle, kostnader skulle kunna komma.
Ja, och ju längre det går desto mer rädd blir man, för att man tänker sig att den där fakturan bara växer och växer och växer, och man jobbar istället för att man, trots att man är sjuk, jobbar man ju också, vilket är inte bra för någon. Alltså man har ju helt enkelt bara ett sämre liv, det går inte att komma runt det.
Johan, när jag kollade upp hur många det är som hankar sig fram på vikariat och liknande, så visade det sig att det är 13% av alla som jobbar gör det på ett tidsbegränsat kontrakt. Jag måste ändå säga att det låter inte så himla mycket ändå, eller har jag fel?
Nej, alltså just nu är det 13,5% som har en tillfällig anställning, och den siffran har minskat mycket de senaste 2 åren, och vi faktiskt nu har den lägsta andelen tillfälligt anställda sedan 1990-talet. Mm. Mm. Och det finns flera förklaringar till den här utvecklingen. Och de är inte bara positiva, utan det är ju det att vi är i en lågkonjunktur nu med hög arbetslöshet. Och i de situationerna, då är det de tillfälligt anställda som försvinner först. De fungerar som en slags buffert på arbetsmarknaden. Så att de försvinner, och så att det kan man se när ekonomin går sämre, så minskar andelen i tillfälliga anställningar. Så det är en förklaring. Den andra förklaringen är kopplat till pandemieffekten här, där det är just branscher som har haft många tillfälliga anställningar som det gått sämre för. Hotell och restaurang och handeln till exempel. Men så finns det också, det skedde en lagförändring här också för 2 år sedan som gjorde det svårare att använda tillfälliga anställningar. Och det har också påverkat detta. Det är ju, eftersom vi är i den här speciella situationen nu med höga arbetslöshet och så, så är det lite svårt att reda ut exakt vad som påverkar vad. Men det är tydligt att vi är på en lägre nivå nu än vi har varit på över 25 år.
Vi ska återkomma till de osäkra anställningarna och hur det påverkar vår privatekonomi. Men först ska vi ta oss an några lyssnarmail i det här ämnet. Första mail kom från Patrik och det lyder så här. Hej Ekonomiakuten, och tack för en nedrans, insiktsfull, intressant och förtroendegivande podd. Tack Patrik. Jag har en fråga om sparande som jag gärna hör vad ni tänker kring. Jag har en ganska privilegierad ställning i samhället. Jag är doktor och forskare i humanistiskt ämne sedan många år och tjänar bra. Men som forskare är min situation också prekär. Jag går på 2-3 års långa kontrakt och mellan dem måste jag räkna med att vara arbetslös eller ha en väsentlig lägre inkomst. En fast anställning är knappast att räkna med. Så jag undrar, hur ska jag och andra i min situation som ju har det bra men som knappast kan ha en långsiktig framförhållning tänka kring vår ekonomi och vårt sparande? Med vänlig hälsning, Patrik. Ja, jag tycker Patrik beskriver det så bra, hur de som jobbar inom vissa sektorer både har det rätt bra ställt men samtidigt lever med stor ekonomisk ovisshet. Hur typisk är hans situation för dagens arbetsmarknad skulle ni säga? Johan, vad säger du?
Som forskare är den rätt typisk. Jag har själv samma situation. Vi hoppar runt på de här tillfälliga anställningarna. Men om man ser för den här gruppen generellt, den här högutbildade gruppen, så är det inte så vanligt. Det är ungefär bara var tionde som har en högre utbildning, eller mindre än det till och med, som har en tillfällig anställning och hoppar runt på det här viset. Det är en situation som är framför allt vanligast bland folk med lägre utbildning och i den typen av yrken som de kan gå in i. Mm. Så att det är inte helt vanligt. Nej, det är en lite specialsituation på ett sätt kan man säga.
Mm. Ja, då går vi över till sparandet då. Patrik nämner också att han har 500 000 kronor på ett sparkonto. Låter ju som en rejäl buffert tycker jag. Men det finns också lån på 1 miljon, varav den största delen är bostadslån, och en mindre del lån på CSN. Så, bör han fortsätta spara eller betala av på lånen? Vad säger du, Gunnar?
Ja, precis. Alltså, det beror ju, det här är ett så tråkigt svar, men det beror ju lite tyvärr på vad han har för situation i övrigt. Alltså, generellt kan man ju säga att CSN är... om än inte riktigt så fördelaktigt som det var för 2 år sedan, så är det ju oftast total galenskap att börja betala av dem jämfört med att spara pengar, och det är oftast fortfarande mer gynnsamt att ha CSN-lån än att börja betala tillbaka, i alla fall om man har obundna bostadslån. Så att det beror på lite så här, kanske ska man fundera på att betala av något av bostadslånen. Det beror lite på vad han har då, alltså så här, bor han i en stad där han räknar med att bostadspriserna kommer stiga, ja, då är det ju absolut inte panik att betala av de här bostadslånen. När planerar han att flytta nästa gång? Om han planerar att bo kvar länge, så kan det sjukt nog vara bättre att ha lite lån och använda de här lånade pengarna som någon slags hävstångsinvestering. Ja, exakt. Det här är ju någonting som alla vi som någon gång ger råd om sparande och sånt där säger att man absolut inte ska hålla på med hävstångsinvesteringar. Exakt, men nästan alla svenskar som bor någonstans eller som äger sitt boende i alla fall håller ju på med hävstångsinvestering, och det har varit väldigt, väldigt framgångsrikt. Så att, ja, jag vet inte vad han ska göra med de här sparande pengarna. Det beror på när han ska ha dem är väl frågan.
Mm. Och om han vill då fortsätta spara, är det aktiefond eller sparkonto som gäller nu i den här oroliga tiden vi befinner oss i?
Än en gång, det beror på när han ska ha dem. Ska han ha dem om 10 år så har det historiskt varit bättre att lägga det på någon slags fond eller sådär. Ska han ha dem lite pronto så ska han väl absolut inte röra aktiemarknaden.
Mm. Han undrar också om han borde månadsspara. Antar att du säger ett ja på det.
Ja, det ska han väl göra. Det ska väl alla göra. Det är så tråkigt att ge den där typen av råd, för att det måste vara så otroligt präktig. Men ja, det är väl bra. Det är väl såklart att det givetvis är lite extra viktigt om man inte är säker på var liksom ens inkomst om 2 år kommer ifrån. Så är det bra att ha en liten extra buffert, såklart.
Mm. Patrik skriver också att han funderar på att sälja sin bostad. Nu är vi i det där läget. Och kanske flytta till en hyresrätt. Är det en bra idé? Alltså målet är långsiktig ekonomisk trygghet, men långsiktigheten i min situation är svår att förhålla sig, skriver han.
Ja, jättesvår fråga. För att, så här, om det är så att han bara har 700 000 eller något sånt där i lån, då är det troligast egentligen att det är en bättre affär rent ekonomiskt att bo kvar snarare än att flytta till hyresrätt. Däremot så kan det ju finnas ett jättestort, lite mer svårmätt värde i att slippa otryggheten som det innebär att liksom ha en bostadsrätt. Mm. Att vara tvungen att engagera sig i en förening och sådär. Alltså, generellt så är det billigare att bo i bostadsrätt ju rikare man är. Alltså ju mindre lån man har. Men sen kan man ju aldrig garantera att det inte kommer en bostadskrasch och så vidare och så vidare. Och så, vidare. Så man tar ju en större risk. Samtidigt som man ju också faktiskt tar en inflationsrisk när det kommer till att bo i en hyresrätt. De hyrorna kan justeras upp ganska snabbt medan ens lån i teorin ju faktiskt sjunker lite grann när det blir inflation. Så att ja... Stalltipset är nog ändå att bo i bostadsrätt om du inte känner att du hatar att engagera dig i den bostadsrätten.
Maria skriver till oss på ekonomiakuten@sverigesradio.se. Hej Ekonomiakuten och tack för en bra podd. Jag har sedan 2017 jobbat åt ett hemtjänstbolag. Dock sa jag upp mig för 3 år sedan och började på ett nytt jobb. Men efter bara 3 veckor sa jag upp mig därifrån också. Och efter 2 månader fick jag anställning igen på mitt gamla jobb. Nyligen fick vi tråkiga nyheter att de kommer lägga ner vår verksamhet och de håller just nu på att förhandla och göra klart vår uppsägning. Jag undrar vad jag har rätt till. Hur lång uppsägningstid har jag och har jag rätt till A-kassa? Jag har alltid varit med i A-kassan, skriver Marie. Johan, vilken roll spelar det att Marie ser upp sig och jobbar på andra ställe och kommer tillbaka? Har det någon betydelse?
Lite betydelse kan det ha. Det är ju det här att i Sverige är det ju... Det kan alltid vara lite rörigt här på grund av att vi har... Å ena sidan har vi lagen om anställningsskydd som reglerar de här sakerna. Men vi har också kollektivavtalen. Mm. Och kollektivavtalen kan stå över lagen då. Så här beror det ju på lite på hur kollektivavtalet är utformat. Om hur lång uppsägningstid det är. Men om vi ser till lagen, om vi utgår bara från vad lagen säger. Mm. Så kan man ju se att ja, eftersom hon sa upp sig så har hon en ny anställning sen ungefär 2 år tillbaka på sin gamla arbetsgivare. Ja. Och då är det den arbetstiden som räknas här. När man ska räkna ut vilken uppsägningstid
inte
som
den
har.
Tidigare?
Nej, det är ett nytt kontrakt. Hade hon varit tjänstledig så hade det den tidigare gällt också. Ja. Men nu var hon inte det, hon sa upp sig. Så då är det den senaste perioden. Och då, så som jag tolkade så verkar det vara här att hon har varit anställd i mer än 2 år men mindre än 4. Och då enligt LAS är det 2 månaders uppsägningstid som gäller.
Nu är det mycket här. Alltså det är kollektivavtal och det är LAS. Och det är liksom, vem kan hjälpa en att tolka vad som är vad?
Ja, det bästa är ju här om hon är med i en fackförening så skulle hon i så fall kunna se vad det står i kollektivavtalet som hon är bunden till. Mm. Sen om hennes arbetsgivare har ett kollektivavtal så gäller ju det även henne, även om hon inte är med i facket. Mm. Så hon borde gå till kollektivavtalet och kolla vad som står där.
Men har hon rätt till A-kassa?
Ja, men det har hon. Hon har varit med där hela tiden och där är det ju så att om man har varit med i A-kassa det senaste året och har uppfyller ett arbetsvillkor, alltså att man har jobbat minst 6 månader med minst 60 timmar per månad under det här året, så har man rätt till A-kassa. Och det låter det som att hon lever upp till här då. Sen ska man lägga in en liten brasklapp här, för det är alltid väldigt rörigt med såna här A-kassregler, för det här är ju någonting som nya regeringar gillar att byta regler på hela tiden. Mm. Och en ny sån är på väg här nu med 1 oktober 2025. Så kommer man förändra vad man baserar att man har rätt till A-kassa på. Mm. Man går från att basera det här på arbetstid till att istället basera det på vilken inkomst man har haft under det senaste året. Så det blir ett inkomstvillkor istället för ett arbetsvillkor för att ha rätt till A-kassa.
Finns det nog redan nu ett visst basbelopp eller sådär som man ska nå upp till? Alltså vilken typ av, hur mycket man ska tjäna för rätt till?
Ja, det är 120 000 kronor under de senaste 12 månaderna måste man ha tjänat.
Ja, men hur sammanfattar vi råden då till Marie? Hur ska hon ska kontakta sitt fackförbund om hon är med där eller gå med i facket för att få koll på de här olika reglerna?
Ja, försöka kolla upp sitt kollektivavtal, vad som står i det. Det är väl den första, eller den huvudsakliga prioriteten här. Men hon kan räkna med att hon antagligen har 2 månaders uppsägningstid.
Men om vi lämnar Maries frågeställning här och går vidare. Johan, hur påverkar tillfälliga otrygga anställningar ens privatekonomi? På lång sikt om ni är?
Ja, det påverkar ju både på kort och lång sikt. Och de här 2 sakerna hör ju såklart ihop. Det påverkar ju ekonomin direkt på grund av att den faktiska lönen kan bli lägre för att timmarna man får blir färre. Mm. Så då kan det uppstå perioder utan arbete och man får jaga efter timmar och sådär. Och det här leder ju till att det blir svårt att spara och få en långsiktigt säkrare privatekonomi. Och om man lyckas spara någonting så måste detta användas för att som buffert då, till exempel när tandläkarräkningen kommer eller man får en extra utgift. Så att det påverkar på det viset att det blir svårt att spara pengar och det blir också svårt att behålla de pengarna man har lyckats spara. Så att säga.
Vad beror det här på då?
Ja, grunden är att man får få timmar som man arbetar. Och det här skapar då en situation av ekonomisk utsatthet. Och sen så finns det också, man kan se att folk som är i tillfälliga anställningar, de har också svårare att få en fast anställning. Det kan bli liksom en återvändsgränd att vara i den här typen av anställningar.
Det måste ju också öka risken för att hamna på jobb utan tjänstepension till exempel, som vi i den här podden brukar tjata om är väldigt viktigt att ha på sin anställning.
Det behöver det nödvändigtvis inte göra, för det är återigen här, det beror ju på kollektivavtalen då, men de flesta kollektivavtal som har tjänstepension för fast anställda har också det för de tillfälliga anställda. Mm. Det finns något undantag för det. Men det stora problemet med pensionen för den här gruppen, det är att de får så få arbetade timmar, vilket gör att pensionen blir lägre av den anledningen.
Och att göra karriär då och få en bra löneutveckling blir också svårare om man jobbar på tillfälliga anställningar. Vad säger du?
Ja, men precis. Alltså, och många i de här anställningarna har ju som sagt svårt att komma ur det. Och ibland pratar man om de här jobben som man skulle kunna vara en språngbräda in på arbetsmarknaden. Men för många är det en återvändsgränd, och det gör att det blir svårt att göra karriär liksom, och få en bättre löneutveckling med tiden. Utan att man kan hamna i den här, en loop av otrygga anställningar.
Mm. Finns det några fördelar? Alltså att inte vara fast anställd, till exempel frihet?
Ja, men precis. Det är ju en aspekt som man kan se också, den här frihetsaspekten som ofta lyfts som en fördel. Man kan ju se det i många sådana här gigföretag och sånt. Det är ofta det här de liksom försöker locka anställda med. Att så här, var din egen chef, bestäm din arbetstid själv och sådär. Och det här kan ju verkligen vara en fördel för flera som är i den här typen av anställningar. Men det kräver att man har inkomst ofta från något annat håll. Till exempel att man är student eller att kulturarbetare får in en inkomst därifrån. Mm. Och det här beror ju på att timmarna kan bli få, lönen kan bli låg. Och då blir det ju väldigt svårt att använda den här friheten, eftersom man måste tacka ja till alla timmar man erbjuds. Så det blir svårt att vara fri från arbete på det viset.
Ganska fort börjar den här friheten kännas som en fångenskap också, tycker jag. Alltså, det finns ju ingen frihet utan trygghet någonstans. Alltså, det blir ju väldigt, väldigt lätt att man känner sig skyldig när man är ledig. Och att man, det går inte att koppla av fast man inte har något arbete att utföra, så att säga.
Johan, hur påverkar otrygga anställningar ens hälsa? Finns det några studier på det?
Ja, det finns flera studier som visar att sådana här otrygga tillfälliga anställningar, att det leder till en sämre hälsa. Man kan både se det att det skapar en sämre arbetsmiljö i stunden, att man liksom har mer skador i arbetet. Mm. Det kan bero på att man får mindre upplärning och sådär, och man hoppar oftare in i nya arbetsmoment som man inte riktigt kan. Det blir lättare att skada sig då. Men man kan också se att det finns en psykosocial ohälsa som växer, som är stressen som finns i de här anställningarna. Att det kan vara en pågående stress att jaga timmar, att försöka hela tiden lära sig nya arbetsmoment, komma in i nya sociala sammanhang och sådär. Och det här skapar en situation där det skapar väldigt mycket press för den här gruppen anställda. Ett vanligt sätt för de som är fastanställda att kunna liksom, som kan underlätta ens arbetsmiljö och göra den lättare att handskas med, det är det sociala stödet från andra anställda och cheferna. Och så där. Det här blir mycket svårare för den här gruppen, eftersom man ofta får byta arbetsplats. Man ofta blir den här ny på jobbet liksom hela tiden, och då blir det svårt att komma in i det sociala. Så det här skyddet det sociala kan utgöra försvinner bort för den här gruppen. Men om man kan tänka ibland med liksom att det skulle vara en situation där man är i det här en kort stund och sen så är en otrygg anställning och sen blir man fast. Det kanske inte är så farligt. Men då finns det studier där man har gjort långa uppföljningar på människor och kunnat se att de som har varit i en otrygg anställning tidigt i livet har sämre hälsa senare i livet än de som inte har varit det. Så det får långsiktiga konsekvenser detta också längre fram i livet. Där den psykiska ohälsa framförallt då ökar om man har varit i den här typen av anställningar.
Om man ändå är en person som hoppar mellan olika projektanställningar och liknande, Gunnar, hur planerar man bäst sin ekonomi?
Alltså,
buffert.
Ja, I guess. Men jag menar, det är ju också mycket svårare att bygga upp en buffert. Alltså, nu har vi pratat ganska mycket om otrygga anställningar som kanske inte har gett så mycket lön och sådär. Och då är det ju, alltså, vad ska man göra? Alltså, man måste också någonstans acceptera realiteten att det är en betydligt sämre arbetssituation än att vara fast anställd med en okej lön, att vara icke fast anställd med en låg lön. Och att så här, det är en, man får inte heller vara så hård mot sig själv och tänka typ att jag måste ha det exakt lika bra som personer som har en mycket, mycket mer fördelaktig situation i livet. Alltså, det är objektivt sett mycket svårare att planera sin ekonomi om man har de förutsättningarna. Och då, ja, vad ska man göra?
Och med det tackar jag Johan Alfonsson, forskare i sociologi vid Högskolan i Halmstad, och tack Gunnar Harjus, ekonomijournalist på Dagens Industri. Och du som lyssnar, mejla gärna dina frågor om ekonomi till ekonomiakuten@sverigesradio.se. Inspelningstekniker var Daniel Högberg, producent Erik Lagqvist och själv heter jag Maja Åström. Ekonomiakuten görs av SMT. Vi hörs snart igen.
Fanns det en duktig flicka?
Ja, vet du, det fanns det, och idag är jag nog en ganska stolt duktig flicka. Jag är ju en prestationsprinsessa.
Möt nöjesjournalisten och hovexperten Ebba Kleberg von Sydow.
Lycka för mig är i livet på språng på något sätt. Mm. Inte att stanna upp nödvändigtvis. Jag har kanske inte provat heller.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
I väntan på Vetenskapsradion om varför maskrosen är en hjälte i stan så hinner vi tipsa om vår senaste radiosatir.
Hallå?
Hallå?
Hörs jag?
Nej.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, igenom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
Här är Dusan Lull Finiby, direkt från Pilvill.
Simone Kajsmansmeds, Boca de Febrero.
Jag pratar om alla de korrar som Sveriges Radio placerat ut i hundratals länder som du förmodligen inte ens visste fanns.
Johan Jorskraft, på plats i USB.
Som arbetar stenhårt och motiverat, eller i alla fall arbetar, för att skicka hem nyheter till oss här hemma. Radioskugga, satir i P1, söndagar i Godmorgon Världen, onsdagar 18.50 också i P1. Eller när du vill i appen SR Play. Sa jag Radioskugga?
Ja, du sa Radioskugga. Vetenskap, nu i P1.
Hur den är. Den är grön och gul och den blir vitt så småningom.
De är vackra för de är så tidiga. Men sen så vill man inte ha dem när man, de andra har kommit upp blomsterna.
De är så gula och fina. De kommer med solen, tycker jag.
Kiss i sängen, lejontänder, hästblomma eller helt enkelt maskros. Ofta ses den som ett ogräs. Men forskning visar att vi istället borde uppskatta maskrosen som en vardagshjälte i bebyggda områden. Och dessutom har maskrosen utvecklat sina egna knep för att klara av de speciella problem som växter möter i stan.
I didn't expect that there would be so much diversity and so much ingeniousness in such a common plant, and it really made me fall in love with dandelions.
Jag heter Sara Sällström och det här är Vetenskapsradion om varför maskrosen är en smart överlevare och varför det är viktigt.
Det är lite som barndom, alltså man kunde plocka dem och försöka inte få den vita saften på kläder och ja, man kan rita på gatorna med gula grejer och sånt.
Jag har haft väldigt fint minne av det, av dem.
Så du lekte bland maskrosor när du var liten?
Ja, exakt, med de guldfärgerna som man springer igenom. Det blåser också, då. Faktiskt det är jätteskönt.
Man blåste på dem när de hade blommat ut och var vita. Och så flög det små frön här och var.
Man blåste som barn, man måste säga som vuxen, så ligger man på knäna och rensar.
I största allmänhet så tycker jag de flesta har, som jag känner igen i alla fall, ingen bra relation till maskrosor. Så det är lite synd om maskrosorna. De är ju egentligen ganska vackra när de är ensamma och blommar.
Rensa, plocka, blåsa fröbollar, njuta av ett pålitligt sommartecken. För många av oss har maskrosen alltid funnits där som en mångsidig lekkamrat. En solgul färgkuliss i landskapet eller som en fiende i trädgården. Men Jannik Woutstra har tagit sin relation till maskrosor till ytterligare en nivå och gjort dem till en stor del av sitt arbete. Han är forskare vid institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Och de senaste åren har han studerat maskrosens liv i städer och vad arten har för betydelse för den biologiska mångfalden runt omkring.
We have a lot of flowers, of course there's it's yellow literally everywhere, but a lot of them have already started producing seeds as well.
Det är en massa gula blommor överallt, men många har också börjat producera frön. Det säger han när vi lämnar universitetsbyggnaderna och går ut bland fälten, hagarna och ekbackarna nära campus. Och först kan vi konstatera att kärt barn har många namn.
In English it's called the dandelion because that is coming from the French dent de lion, which means teeth of the lion.
Okej, så namnet dandelion på engelska kommer från det franska ordet för lejontand. And why is that?
If you look at the leaves, you can see that they have these big teeth on them on the side. So
that's right. I've never thought about that before.
Yeah. So the leaves are quite divided and they form these kind of big teeth on the sides. And so, yeah, with a bit of imagination, let's say, we could think that these are the teeth of from a lion's jaw.
Så det är ju bladen, de är så här flikiga och de här flikarna kan man tänka sig att de ser ut som lejontänder. Jag kanske skulle säga mer hajtänder, men okej. Okay. I think I'd say more shark's teeth, but
yeah, you're right about that. But of course it's an old name, so yeah, nowadays we don't really think about that much anymore.
Men medan engelskan tog över franskans lejontänder och gjorde om det till dandelion, så skaffade franskan också ordet pissenlit för den solgula blomman.
And that means piss in bed.
All right, nice.
Pissenlit, kiss i sängen, för sin egenskap som vätskedrivande i traditionell medicin. Och i Nederländerna där Jannik växte upp kan maskrosens namn översättas till hästblomma. Men kanske är det svenska namnet av de här som närmast beskriver vilken betydelse maskrosen har för det övriga ekosystemet. En ros för maskar och andra små djur.
We have a little insect here for example. There was just a little beetle that jumped off the flower. It's going through the grass there now.
Just det, en liten skalbagge hoppade ur den här maskrosblomman.
Yeah. So these insects, they start emerging in the early spring. And these insects are looking for food. But in this time of the year, there are not that many different flowers out there. And so the dandelions is one of the flowers that is most abundant in this early season. And so they produce up to 80% of the pollen food at the moment. So it's a very important food source for these insects.
När många av insekterna kommer fram på våren, antingen från sin övervintring eller som nyss kläckta ur ägg, så är det fortfarande för tidigt för många andra blommor att blomma. Maskrosorna däremot är snabba att växa upp och slå ut och erbjuda massor av mat i form av pollen att äta. Jannik Woutstra säger att upp till 80% av det blompollen insekterna har tillgång till kan komma från maskrosor när de blommar som mest.
When I rub my fingers,
yeah, it's all yellow.
Det är jättemycket pollen här. Jag kan bara dutta lite med fingrarna på maskrosorna så blir mina fingrar helt gula och mjöliga av pollen.
Och allt det här har säkert många av oss redan märkt när det gäller maskrosor. Att de är många, att byxbenen kan bli helt gula när man går igenom ett fält med maskrosor. Och att det ofta är full trafik av små kryp på blommorna. Men i sin forskning har Jannik Woutstra fått reda på en hel del annat om maskrosor också, som inte är lika lätt att ana.
So I was investigating how plants are coping with the changes due to urbanization, like what happens when we build roads and buildings and stuff. How do plants evolve in this context? So I found that they have found several very inventive ways to be able to cope with everything that's going on in the city.
Det var när han skulle forska om hur växter påverkas av att leva i stan som han började att studera maskrosors speciella anpassningar till den urbana miljön, bland vägar och hus. Och han upptäckte snart att maskrosor i stan har utvecklat flera uppfinningsrika överlevnadsstrategier.
If we think about cities, they are basically heat islands. You know, we have all these roads and concrete and that heats up in the sun.
Ett problem för växter i städer kan vara den effekt som kallas urbana värmeöar. Det innebär att lufttemperaturen i städer blir varmare än på landsbygden runt omkring på grund av alla vägar och byggnader som hettas upp. För många växter kan det bli för varmt, men det har ju knappast hindrat maskrosens framfart.
I found out that dandelions are better at growing at higher temperatures when they come from cities. So if you take a city dandelion and a countryside dandelion and you grow them at the same temperature, normally if it's like at 20 degrees, they both do equally well. But do you increase the temperature to something like 26 degrees, so something more common in cities? We see that these dandelions from the cities, they start growing much bigger.
Jag har upptäckt att maskrosor från stan är bättre på att växa i varmare temperaturer än maskrosor från landet, säger han. I ett experiment där båda sorterna fick växa i 20 grader så såg man ingen skillnad. Men när temperaturen höjdes till 26 grader så blev stadsplantorna helt klart större. Och de låter sig inte heller bli förvirrade av att vintrarna brukar vara mildare i stan.
Normally plants are kind of programmed to know when should they start flowering. Because if you flower too early or too late, you are not at the right time when the pollinators are out. And so normally what happens is that if a sufficient long period of cold weather, that is a cue, like a signal to the plant, okay, I should start producing flowers now because soon the insects will start to arrive.
Ofta behöver växter först genomgå en tillräckligt lång kall vinterperiod innan de vill börja blomma. En försäkran om att de inte börjar blomma varken för sent eller för tidigt, utan precis i lagom tid till när deras favoritpollinatörer är aktiva. Men det här har stadsmaskrosorna lärt sig att strunta i. Vilket är tur eftersom de annars inte skulle blomma alls när vintrarna blir allt för milda och korta i stan.
They have basically reduced the signal requirement, so even if you significantly shorten the winter period, like from 3 months, for example, to 1 month, they still are able to produce flowers. Whereas those dandelions that grow in the countryside, they don't. They still need very long winters.
Ja, för stadsmaskrosor kan det räcka med en månads mild vinter för att börja blomma när våren kommer. Medan maskrosor från landet inte får någon blomning alls efter en så futtig köldperiod.
Yeah, they have adapted to the city, which is something that is really cool, I think. You know, we have basically created difficult conditions for these plants to grow in, but somehow dandelions have found ways to use these conditions to their advantage.
Det är coolt att de har kunnat anpassa sig så, säger Jannik Wautstra. Och han berättar också att citymaskrosor verkar ha ändrat storleken av sina frön. När du på en maskrosboll för att få de små fröna med sina skira vita svävarparasoller att skynda iväg med vinden, så verkar det som att maskrosfröna i stan är mindre och lättare än på landet. Och Jannik Wautstra och kollegorna överraskades av de här ännu opublicerade resultaten. För hos andra vindspridda växter i stan har man sett att de tvärtom tenderar att ha större och tyngre frön som inte kan flyga så långt innan de trillar ner. Teorin är att i stan finns det färre bra växtplatser och det är mer troligt att fröna ramlar ner där det är gynnsam jord om de faller ner nära föräldraplantan än om de sveps iväg längre bort till okänd mark. Men han tror att maskrosorna kan ha satsat på den omvända strategin. Att producera ett ökat antal lättare frön som klarar att flyga längre. För att åtminstone några av dem ska falla i god jord, bokstavligt talat.
Instead maybe they just produce a lot of seeds and thereby increase the chances that some of them will land in good spots.
Men det är klart att vissa problem och utmaningar som växter har i människobebyggda områden är svårare att klara av än andra. Och här är en åkgräsklippare i arbete.
You said there was a sad story here?
Yeah, so the thing is that last year I went out looking for these dandelions that have stopped producing pollen.
Det senaste i Jannik Woudstras forskning handlar om att förstå varför en del maskrosblommor helt har slutat att producera pollen. Några sådana exemplar har hittats här på Stockholms universitets campus. Men i år när han skulle leta upp och studera dem så fanns det bara en kortklippt gräsmatta kvar utan blommor.
I say sad, it's sad for my research in a way because luckily we collected some plants last year so I have some growing in the greenhouse so I can do research on them. But I could only find a few of them this year because most of it has been cut away basically.
Som tur är samlade han in pollenlösa maskrosor året innan och odlar dem nu i växthus där han kan bedriva sin forskning. Och lite längre bort vid gräsmattans kant hittar vi också några viltväxande som sluppit undan gräsklipparen.
Yeah, so it's a quite small flower also.
Yeah, this is something that I'm not sure if it's like a common feature of those plants that have lost pollen, but I noticed last year already that a lot of them do produce quite small flowers, let's say.
Det är lustigt för att jag tänkte på att den var väldigt liten den här, mer som en tussilago den här maskrosen, och det är någonting som Jannik också har sett, att de ofta är lite mindre, de blommorna som inte producerar pollen, fast han vet inte riktigt om det finns något samband än. Men det allra mest typiska med de pollenlösa maskrosorna är förstås att de just saknar det gula mjölet av pollenkorn, som annars brukar vara så lätt att få på fingrar och kläder.
Now they are kind of bare and without any pollen grains on them.
Och Jannik Woudstra berättar varför han tycker att det är så fascinerande att en del maskrosplantor helt saknar pollen, medan de flesta har massvis.
Actually, for all the pollen that these dandelions are producing, they are not using it, which is quite strange. So, most dandelions, especially here in northern Europe, they are all asexual. So, they don't have sex. We also call dandelions plants without fathers.
De flesta maskrosor, särskilt här i norra Europa, fortplantar sig utan sex och behöver alltså inte bli befruktade av pollen från en annan blomma. Och de behöver inte heller sitt eget pollen för att befrukta sig själva, utan varje frö blir en klon av sin moderplanta. Alltså tillverkar de flesta maskrosor en massa pollen som de inte använder, men som blir en generös källa till mat för insekter. Och samtidigt finns det då de individer som forskarna har hittat som har slutat att producera det för maskrosorna själva onödiga pollenet. Och genom att studera vilka genetiska förändringar som ligger bakom det fenomenet så hoppas Jannik Woudstra förstå mer om grundläggande evolutionsbiologi och hur olika viktiga egenskaper utvecklas hos växter.
For us as researchers, as evolutionary biologists, this is super interesting because we have a system where we can see how these processes are created and how they break down. So we can actually learn a lot about how plants work and how pollen production works. So this is very important for us.
Forskningen kan också vara intressant för alla de små djur som livnär sig på maskrospollen, säger Jannik Woudstra. Inte för att det finns något hot om att alla maskrosor plötsligt skulle sluta tillverka pollen. Det verkar krävas flera genförändringar och är fortfarande ovanligt. Men han menar att det också finns en hel del intressanta frågor att ställa om den majoritet av maskrosor som fortsätter att bjuda småkryp på gratis pollen.
We look at the quality of the pollen, so is the pollen fertile? Is the pollen nutrient rich? But also we look at the quantity, of course, so how much pollen do they produce? Do the asexual plants produce maybe less pollen?
Han vill jämföra pollen hos maskrosor som fortfarande förökar sig sexuellt och kräver pollinering med maskrosor som förökar sig asexuellt men ändå tillverkar pollen. Maskrosor med sexuell fortplantning är vanligare längre söderut i Europa. Och det han undrar är om de har fler pollenkorn med bättre näringsinnehåll än de blommor som har övergett det där med att ha sex. Det vore i så fall logiskt eftersom de är beroende av att bli pollinerade. Och det borde ligga i deras intresse att göra insekterna nöjda. Medan det inte spelar roll längre för de maskrosor som kan klona sig själva. Och jämförelsen kan också ge ledtrådar generellt till genetiken bakom pollenproduktion, hoppas han.
And finally we look at the genes in the pollen. So we want to know what is the genetics behind this pollen production so that we can potentially figure out how it can also break down.
Det är alltså en hel del hos maskrosor som sysselsätter biologerna med vetenskapliga mysterier att reda ut. Och även den som inte roas av att fundera på evolutionens kringelikrokar och genetiska anpassningar på molekylär nivå borde lära sig att älska maskrosor, säger biologen Jannik Waldström vid Stockholms universitet. Förutom att ge mat till årets tidiga insekter så är de också bland de första växter som börjar växa i stadsområden där ursprungsvegetationen har byggts bort. Och på det sättet luckrar de upp jorden och gör det lättare för andra växtarter att etablera sig. Och sen är ju maskrosorna roliga också. You have some?
Yeah.
So, let's find some water.
Okay.
Innan vi går åt varsitt håll visar jag Jannik Waldström tricket med att dela en maskrosskälk på längden och stoppa ner den i vatten. Som genom ett magiskt trick rullar den då ihop sig till en tajt rulle. Rekommenderas för den som inte har testat det förut. Så där, nu är vi ute på bryggan här och nu ska den här ner i vattnet. Du kan stoppa ner den där. Yeah, put it.
Ah yeah, I can see it curling up. Yeah. That's quite cool actually. Oh yeah, it's starting to coil in on itself. It's something. Oh wow. Oh, look at that. Oh, it suddenly went really really fast. This is something really fun to do with kids, I'm sure. Yeah.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion om vad forskningen säger om maskrosor i stan. Och med ett av mina egna bästa minnen av maskroslekar som bonus så är på slutet. Producent var Lars Broström och jag heter Sara Sällström.
Och barndomsminnen, det hör vi om nu. När Henrik Bjurbom som är författare ger oss sina tankar för dagen.
En gång för länge sedan, när jag borde ha intresserat mig för flickor, mopeder och öl, så var jag en samlare av resor. Det blev som livets mening att göra dessa upptäcktsfärder, vandra runt i främmande städer, ta bilder med pappas gamla kamera och göra anteckningar i dagboken. En av höjdpunkterna i min resesamling var en rundresa i det forna Sovjetunionen 1975. Denna resa lockade deltagare från Sverige och Danmark och jag var i särklass yngst med mina 17 år. Äldst var en gammal dam från Stockholm som kunde minnas Ryssland före revolutionen. Och jag tror att hon hade haft direkta kontakter med den ryska tsarfamiljen. Denna kvinna, som jag upplevde som mycket, mycket gammal, kan bara ha varit några år äldre än jag är nu. Hon reste tillbaka till sin ungdom då. Jag tänker på min nu. Det har gått 50 år. Resan var 16 dagar lång och gick till platser som Moskva, Leningrad, Yerevan, Tbilisi, Tashkent, Bukhara och Samarkand. Besöket i Samarkand inföll på min 17-årsdag och jag firade med de danska resenärerna som var betydligt mer festbenägna än de svenska. En av dem var Herr Koldorf. Sent på kvällen var vi på en takterrass och Koldorf och jag gjorde en improviserad nordisk dans framför en förvånad orkester som spelade temat till Gudfadern. Det var som att vi befann oss i en film. Ja, detta var den 12 augusti 1975. Och det kan ju vara så att jag numera är den enda överlevande från denna resa. Eller är det någon annan som minns? Någon som sitter på hemmet och drömmer? En sån här resa går ju inte att göra idag. Och jag får intrycket att så mycket i världen har blivit krångligare. Kanske har jag helt enkelt rest klart och får nöja mig med att sitta i min bruna skinnfåtölj och minnas och sammanfatta och på så sätt skapa mening om mitt liv. Till min hjälp har jag några kartböcker, bland annat en road atlas över Amerikas 50 stater. Sommaren 1977, när Jimmy Carter var president och tonläget i politiken var ett helt annat, luffade jag runt på olika greyhoundbussar på ett sätt som jag aldrig skulle våga idag. I Salt Lake City träffade jag till exempel en nästan blind filmproducent från New York som ville att jag skulle följa med honom och bo i hans stuga. Jag var klok nog att tacka nej till detta utan att begripa vad för slags erbjudande det faktiskt var. Och till Rapid City, South Dakota, kom jag mitt i natten och var tvungen att ta en taxi för att komma till ett hotell. Trots den sena timmen svämmade gatorna över av folk och chauffören sa: "A busy night. Elvis har just haft konsert." Ja, det skulle visa sig att det var en av kungens absolut sista konserter och några veckor senare var han död. Min resesamling, den är klar nu. Det blev som det blev. Och jag njuter av att sitta i min bruna skinnfåtölj och minnas.
Henrik Bjurbom gav oss sina tankar för dagen. Och så har klockan blivit 8:05.
Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i Österrike. För i staden Graz har minst 10 personer dödats i en skolskjutning. Den misstänkta gärningsmannen är en av dem som är döda. Gärningsmannen tros ha varit elev på skolan och ska ha dödat sig själv. Det var vid 10-tiden på tisdags förmiddagen som gärningsmannen gick in på skolan. Han började skjuta inne i 2 klassrum. De flesta av de döda ska ha varit elever på skolan. Ungefär 30 personer ska vara skadade och är nu på sjukhus. Flera av dem är allvarligt skadade. På skolan går barn från 10 år till 18 år. Mona i Östersund blev frisk från bröstcancer. Troligtvis för att hon tidigt gick och kollade sina bröst på en mammografiundersökning.
Jag hade fått kallelse och då sa de att jag skulle gå och kolla.
Och vem var det som sa det då?
Ja, personalen här uppe.
Alla kvinnor som är 40 år och äldre i Sverige får gratis undersöka sina bröst. Det kommer en kallelse hem i brevlådan när det är dags att undersöka brösten. Men många kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning missar sina undersökningar. Det visar forskning som Uppsala universitet gjort. Maria Lange är en av forskarna.
Mycket hänger på om man har en anhörig eller någon närstående person som ser till att man kommer till undersökning. Det är jätteviktigt vem som är runt omkring.
För kvinnor som har en intellektuell funktionsnedsättning är det viktigt att ha en god man, anhörig eller personal som ser till att man gör undersökningen mammografi. Så är det på boendet där Mona bor. Karin Helin, som är Monas kontaktperson, berättar hur de jobbar på hennes boende.
Då ser vi till att de kommer iväg på mammografin. Vi tycker det är viktigt med både mammografi och cellprov och sådana saker.
Mona tror att det var livsviktigt att personalen hjälpte henne att komma iväg på mammografiundersökningen.
Ja, det tror jag.
Om inte de hade pushat på dig att du skulle gå, vad tror du hade hänt då?
Ja, jag vet inte. Kanske jag har varit död idag.
Reporter var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Klartextreporter Anna Lingsell. Det finns ingen universitetsutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Det tycker Emma Åkrok är dumt.
Jag tycker att det är jättedåligt, för det finns ju oss som vill gå på universitet.
Emma Åkrok jobbar på organisationen Ändra. Den arbetar för att sprida kunskap om att personer med IF kan mycket och ska ha en självklar plats i samhället. Det kan till exempel handla om möjligheten att studera. Många som har slutat på anpassad gymnasieskola börjar jobba på en daglig verksamhet. Drygt 60% gör det. Det har myndigheten Skolverket tagit reda på. Bara 11% fortsätter att studera, och då handlar det ofta om anpassade program på folkhögskola. Universitet går inte. Men Emma jobbar för att personer med IF ska kunna studera på universitet i framtiden.
Vi behövs att synas mycket mer så att folk förstår, och sen också försök väl ta kontakt med olika universitet och berätta att det går bara om ni har rätt läromedel.
Det var P4 Stockholm som gjort intervjun. Klartextreporter Laila Karlsson.
Vinnaren är Alvin Lidgren!
Alvin Lidgren från Nacka vann årets final av Funkisfestivalen. Finalen avgjordes i lördags kväll i Stockholm. Totalt var det 12 finalister, och Alvin han vann med låten Guld och gröna skogar. Och så här sa en mycket glad Alvin direkt efter prisutdelningen.
Att ni alla är lika mycket värda som varenda människa i hela Sverige är.
Jag heter Malin Haag och önskar er trevlig kväll.
Ekonyheter. När EUs utrikeschef Kaja Kallas och Indiens utrikesminister Subramanjam Jaishankar träffades i Bryssel idag stod säkerhet och försvar högt upp på dagordningen.
Europe and India face many of the same challenges. Terrorism, military buildups and violations of international law affect both of us.
Indien och EU möter samma utmaningar. Terrorism, militär upprustning och brott mot internationella lagar, sa EUs utrikeschef Kaja Kallas på en pressträff. Det var inom ramen för en ny strategisk dialog mellan Indien och EU som försvars- och säkerhetsfrågorna diskuterades. Även cybersäkerhet, liksom den senaste eskaleringen i Kashmir, kom upp.
We strongly believe that there must be zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations. In that context, it is also essential that we never yield to nuclear blackmail.
Det måste råda nolltolerans mot all slags terrorism. På samma sätt får man aldrig ge efter för kärnvapenutpressning, sa Indiens utrikesminister Subramanjam Jaishankar. Han syftade på uppgifterna från Pakistan om att landet sammankallat ett särskilt säkerhetsråd för kärnvapen under striderna i maj. Indien och EU är mitt i förhandlingarna om ett frihandelsavtal. Målet är att få till stånd ett handelsavtal innan årets slut. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Sverige. Allt fler vänder sig till Röda Korset för att få mat. 2023 fick drygt 17 000 personer hjälp med mat av organisationen. Året därpå ökade antalet till nästan 42 000, alltså mer än en fördubbling. Andelen ensamstående föräldrar med en månadsinkomst under 35 000 kronor som inte haft råd att köpa näringsriktig mat varje dag ökade med samma period från 29% till 45% enligt Röda Korset. I kväll och imorgon förmiddag finns goda chanser att uppleva sommarens första fullmåne, ett fenomen som kallas jordgubbsmåne. Rymdfysikern Patrik Nordqvist.
Den ser ut precis som en vanlig måne. Den är lite rosa-röd. Med god fantasi så kan man ju tänka sig att se ut som en jordgubbe. Lite blek jordgubbe kan jag säga. Inte helt fullmåne.
Årets jordgubbsmåne är unikt, och det är en av de lägsta fullmånarna på 20 år.
Vi kommer alltså uppleva den som extra stor på grund av någonting som kallas för månillusionen.
Både solen och månen ser större ut nära horisonten. Och det är en sån här effekt att vi tycker, oj, 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 den är så långt bort och ändå så stor. Den är alltså, om man skulle mäta mellan fingrarna så är den inte större när den är nära. Men den ser ut det, för hjärnan luras av omgivningen.
Reporter här Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och det får avrunda Ekot klockan 9. I studion här, Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio. Vad som är receptet för en riktigt lyckad psalm, det tar vi reda på nu i en återutsändning från i förmiddags.
Det händer väldigt sällan att Svenska kyrkan ger ut nya psalmböcker. Men nu pågår arbetet för fullt med den femte någonsin. Och när den nya psalmboken börjar användas om drygt 5 år så kommer upp till 100 äldre psalmer att vara ersatta med nya. Vad krävs det för att en ny psalm ska få lika stort genomslag som 1600-tals succén Den blomstertid nu kommer? Och är Gud och Jesus en framgångsfaktor eller inte om en psalm ska bli populär i vår tid? Välkomna och var med. Det här är förmiddag med mig, Louise Epstein. Välkommen Mattias Lundberg, professor i musikhistoria vid Uppsala universitet. Hej!
Hej, tack så mycket!
Och välkommen Susanne Vigorts Yngvesson, professor i etik vid Enskilda högskolan i Stockholm. Hej!
Hej!
Och ni har båda fått välja varsin psalm som har fått stort genomslag och går att betrakta som en hit på något sätt. Är det här ett vanvördigt sätt att närma sig psalmer, tycker du?
Inte alls. Du menar ordet hit?
Ja.
Nej, men det är väl jättebra. Det vet ju folk vad det är. Och vi förstår precis. Det är genomslagspsalmen.
Precis. Mattias Lundberg, du har valt psalm 128 vid Betlehem en vinternatt. Och det här var en inspelning med Adolf Fredriks ungdomskör. Alltså, varför tog det tid innan vid Betlehem en vinternatt blev en succé?
Ja, men det här är det perfekta exemplet på egentligen hur hits funkar även i musik i allmänhet. Att det är aldrig en rak väg, utan det är konstiga vägar som det här har tagit. Och det konstiga med den här melodin, och många kanske tycker det är lite ovanligt slut på den. Den slutar inte på grundtonen.
Nej, den är lite krånglig.
Ja, och vet ni vad det beror på?
Nej.
Att det där inte är melodin från början, utan att det är en motstämma, en överstämma. Och det är det mest extrema exempel på, och det finns många sådana psalmer, där det som från början har varit avsett som melodin har vi sedan länge glömt bort och sjunger inte längre. Istället sjunger vi som den nya melodin då en stämma som spontant sjöng som överstämma i England då på slutet av 70-talet.
Alltså, du menar att det var den här nya versionen som fick genomslaget, inte den första?
Nej, precis. Det är ungefär som om man skulle ta om en Beatles-låt där Lennon sjunger och McCartney har lagt en andestämma, och så efterhand så blir det med viskleken så att vi bara uppfattar den där andestämman som melodin.
Mm. Men vadå, hur lång tid tog det innan den här psalmen verkligen slog igenom?
Den slog igenom under 1800-talet i England och så småningom i resten av världen. Så nu kan man ju höra den inspelningen av Carola och andra i Sverige. Då, så att säga. Men då tror jag de flesta som sjunger den inte känner till den här bakgrundshistorien, att det är egentligen inte den ursprungliga melodin, och den kan nog nästan ingen idag sjunga på.
Men vad var det för fel på den då, ursprungsmelodin?
Nej, det var helt enkelt så att folk tänker in, de flesta som när de sjunger och lyssnar på psalmsång tänker inte liksom vad det är vad, utan det är vissa saker som sätter sig så där, är det som har fastnat och därmed då blivit melodin. Och sen då så kan man ju nu höra olika arrangemang där man lägger till nya överstämmor till den här, och det är ju verkligen viskleken i sin pöjdno, att man det då är, om 200 år kanske vi sjunger de melodierna som om det vore melodin till
men
den här.
Men är det då samma psalm?
Ja, det är lite som med cellerna i kroppen, att vi, vad är man säger, efter 3 år så har vi inga celler kvar, som, men vi är ju ändå samma individ.
Alltså det
vi.
Byts ut successivt.
Precis, och så är det ju med många psalmer, även när de har bearbetats i text och musik, att till sist så skulle man knappt känna igen dem om man ser den äldsta versionen. Men om vi som håller på med det tittar ju på alla felande länkar, och då kan man ju se varifrån de kommer. Så.
Men Susanne Wigert Yngvesson, finns det någonting med texten som är kraftfullt och lockande?
I denna?
Ja.
Ja, men det är igenkänningen av vi som bor här uppe i Norden, som vet hur det känns när snön yr och vinden blåser. Så är ju också melodin här, tycker jag, förstärker en slags stämning i texten i vinternatten och hela symboliken i detta. Men jag verkligen gillar Mattias din bild av cellerna som byts ut, för så där är det ju med texter också, när de översätts till exempel så blir det en annan... ibland blir ju tolkningarna vid översättningar eller bearbetningar av översättningar som att, jaha, då har det hänt någonting här från 1600-talet fram till nu. Om vi tar den blomstertid nu kommer till exempel, så har ju den bearbetats och liksom på ett sätt knådats ihop till lite någonting, inte helt någonting annat, men någonting lite, ja, annorlunda.
Men den här stämningen som du tänker på när du hör den här psalmen, vad är det för vinterstämning?
Jag ser framför mig stora snöflingor som faller över skogslandskap, lägger sig på granarna som tunga liksom, tecken. Lite romantiserad bild får jag för mig. Och det är den här kombinationen av poesin i texten och musiken som skapar den här stämningen av stillhet. Lite Disney-vinterlandskap ser jag framför mig. Mm.
Men du, Susanne, du har valt psalm 114, Stilla natt, som ett bra exempel på en psalm som verkligen har slagit stort. Och vi ska lyssna på en inspelning med Håkan och Christian Hagegård tillsammans med Adolf Fredriks ungdomskör.